Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. Då så vi god morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon fredag. Vecka 2 av Fotbollsmorgon går mot sitt slut och jag har Sabri med mig i studion denna fredag igen. Mm. Axel ska ju egentligen programleda de här fredagarna. Han är nere i kontinenten.
Ja, på något hemligt uppdrag.
Ja, han är på något hemligt uppdrag. Ett hemligt uppdrag för Dobben då. Det är inte så att han är iväg och bara...
Ja, exakt.
Jag vet
inte vad han gör. Så jag...
Nej, han får berätta om det sen.
Ja, precis.
Men du är i alla fall här. Jag ska också säga det. Att det du gjorde igår kväll i vår chatt, när vi chattade lite, då skrev du: "Vad känns det här programmet?" skrev du. Jag tänker outa dig för det.
Ja, men det var bara för att det var...
Du ändå varit med här på Dobby kanske ett halvt år.
Nu när vi har en sån här gäst med oss, då var det mycket, du vet, han har ju mycket följare och sådär. Så de bombar ju mig om vad det här sen. Så jag blev lite stressad, du vet. Så jag var ju tvungen att kasta in det i WhatsApp-gruppen.
Exakt, jag ska säga det. Den första som svarade på din fråga, det var Jesper Hoffman. Han skrev MTV.
Ja, men det är någonstans där jag tycker vi ska sända. Sen vart vi är just nu, du vet. Men man måste börja sakta och jobba sig uppåt, liksom. Ja. Den blir Sky Sports och hela den biten. Så det blir perfekt det här.
Ja, välkommen hit i alla fall.
Tack.
Och vi har ju även en gäst idag. Christian Kotras.
Yes.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Var mitt uttal okej, eller?
Det var faktiskt bra. Jag var satt och tänkte på hur du skulle uttala det. Men
hur tänkte du att jag skulle uttala det?
Jag brukar höra Kotras eller Kotras, Kotras. Ah, okay.
Ja. Ja,
Kotras var bra. Det var väldigt bra.
Och ni båda har ju grekiskt ursprung. Mm. Eller hur? Ja. Så det är bra.
Nej, men alltså vi är barndomsvänner.
Ah, okay.
Från i grunden.
Ja.
Sen kommer man ju märka så att kanske inte alltid kommer hålla med varandra.
Nej.
Det kan ju vara en grej.
Ja, men precis. I alla fall välkommen hit. Mm, så här, vi har ju mycket gäster här. Det har ju rullat väldigt mycket gäster den här veckan och det är kul med nya ansikten och sådär. Men jag tror ändå en del kanske känner till dig. Du är så här. Du är ingen för detta fotbollsspelare och du kanske inte är någon, som jag har förstått på Sabri, du är ingen supersupporter så som säger allt möjligt fotboll, men du har ju relation till väldigt mycket fotbollsspelare. Mm. Så jag tänker jag ställer frågan som vi brukar ställa till de flesta som varit med här. Vad är din relation till fotboll?
Oj, idag eftersom jag jobbar som fystränare och
exakt.
Jag jobbar med många fotbollsspelare, så det blir min direkta relation till fotbollen blir att följa upp de spelarna man jobbar med. Så ja, jag har alltid tyckt att fotboll är alltså hur roligt de här som tittar på. Jag har alltid varit en del av mitt liv på många sätt och vis. Idag är det ju mer att man analyserar mycket och kollar spelarna man jobbar med och utvärderar på det sättet. Så det blir en annan typ av, ja, ska man säga, ett annat typ av öga än att bara gå och titta på fotbollen för att man tycker att det är kul. Liksom.
Mm.
Det är väl min stora relation idag.
Ja, exakt. Är det en roll eller din titel du säger om du träffar någon, jag är personlig tränare, eller är det någon, vad säger man, du
ja,
jobbar väl med mental träning, du gör väl väldigt mycket inom...
Jag gillar, alltså just personlig tränare tycker jag har fått en lite så här negativ klang, jag vet inte om ni håller med, men det känns som att alla blev personliga tränare för något år sedan eller två. Det var liksom en liten... Så att jag är väl lite försiktig kanske med det, men jag är ju en personlig tränare i grunden, absolut, men jag brukar kalla mig själv för en fystränare. Sen jobbar jag ju mycket mentalt med dem och sådär, men det tycker jag liksom ingår i hela det, i den titeln egentligen. Eftersom träning är det är inte bara sets och reps liksom, utan det är en helhet. Så att ja men fystränare.
Mm. Och du har ju som sagt jobbat med väldigt många olika fotbollsspelare och andra atleter. Vi ska komma in lite på det. Men du har ju en basketbakgrund, eller hur?
Mm, stämmer.
Proffs?
Ja, om man ska kalla det. Men ja, något i den stilen.
Jo, men du var ju i Grekland och spelade. Sen, det har ingen betydelse hur det gick. Men du har ju varit på college i USA, sen har du varit i Grekland.
Ja.
Folk vet väl hur Grekland fungerar. Och...
Ja.
Men ändå lite kort så här, hur, alltså, jag menar... supporterkultur och sådär i Grekland. Tidigare veckan var ju Ekin Kaglar här. Han är ju, då pratade vi om den turkiska fotboll- och supporterkulturen. Han sa ju ändå att det finns ju väldigt mycket likheter mellan Turkiet och Grekland, just när det kommer till den supporterdelen. Alltså bara för att de ligger nära varandra geografiskt, men ändå på ganska samma nivå. Och med så här, hur, jag tror inte så många kanske har koll när det kommer till basket, så de flestas relation till basket är väl några spelare i NBA kanske. Nu kanske jag drar många. Nej, men, nu, ja, men som jag känner, men så här, många som kanske kollar på det här som är väldigt fotbollsintresserade. Men vad skulle du, eller hur, är det lika stökigt när det är i Grekland när du kommer till basket eller?
Det är jättestökigt, alltså det är ju, alltså det är faktiskt ett väldigt stort basketland ju. Så supporterkulturen är väldigt stor och, ja men du vet, man kan sitta och prata basket med en gammal gubbe eller en gammal tant. De har koll på läget liksom, det är inte som i Sverige kan man säga.
Ja men alltså... Så här, jag som främst älskar fotboll, går på mycket fotboll och gillar själva supportkulturen och sådär. Det mäktigaste jag någonsin upplevt rent supportermässigt är faktiskt när jag och Christian var nere på en svensk sexa i Aten här för några år sedan. Och då hade Christian samma agent som några basketspelare i Panathinaikos. Och de skulle ju spela mot, eller de spelade final, och i Grekland spelade man bäst av fem, och de skulle möta Olympiakos, de största rivalerna. Och då gick vi till på Waka, Panathinaikos hemmaplan, och innan vi skulle dit så hade jag hade en kusin som är från Piraeus i Grekland, stor Olympiakos supporter. Han var här i Sverige och jobbade med min bror. Och när han fick höra att jag skulle gå på den här matchen, så ringde han mig och bara, jag hörde att du ska gå liksom, fan vad kul. Jag bara, ha inte på dig något rött och heja inte på Olympiakos. Och du vet, jag är lite så här, ta det där med en nypa salt. Nej, kusin.
Har du något lag?
Jag gillar ju Olympiakos, det gör ju Christian också.
Ja.
Så jag tog ju det liksom, men lite så här, han hörde väl att jag var hyfsat nonchalant, så bara, du vet, ringa upp 5 minuter tidigare. Jag tror inte du förstår allvaret i det jag sa. Du kan kanske dö om du liksom har på dig någon röda färg här. Eller heja på Olympiakos. Och då var jag lite nojig. Sen när vi, liksom, när vi kom till arenan och gick in där. Det tog inte många sekunder innan jag förstod vad han menade. Alltså det är det mest skräckinjagande jag någonsin varit på i hela mitt liv. Alltså det... Det var sånt toktryck. Har man lite tid över, då kan man gå in på YouTube och googla liksom, typ Panathinaikos.
För det är väl inomhus arena, och försöka bara tänka mig vilket jävla drag det måste bli.
Tänk bengaler och bangers.
Ja, de kör det också.
Ja. Och alla,
men hur, alltså, okay, men vadå? Alltså, så här, jag menar, om man snackar bara när det eldas väldigt mycket på Tele 2 eller på Friends, och man måste skjuta på matchen. Vad är sikt? Man kan ju inte se någonting.
Nej, man får vänta liksom.
Hur länge väntar
man? Ja, du vet, så här, de har ju liksom en kortsida, och så går deras kurva liksom ut på, över långsidan också. Och då såg man ju liksom ett nät då, som gick från tak till golv. Jag tänkte så här, men fan, det var så tajt, du vet, så här, små hål i näten, att jag tänkte så här, ser de någonting? Men när då Olympiakos spelarna äntrade plan, då förstod jag ju varför nätet var där. Det var så mycket saker som flög, så att, jag tänkte bara, det här är det
en cool detalj var ju när Olympiakos vad heter han, sportchef eller vad säger man i fotboll, Marinakis, kom in på plan.
Som också, som vi pratade om förra veckan, som också äger Nottingham Forest.
Mm. Precis. Han klev in på, han är ju där för att psyka också. Så det var ju Panathinaikos hemmaplan, och då klev han in med 4 livvakter in på plan för att gå till andra sidan plan. Han kunde ju gått runt liksom, han skulle gena genom hela plan bara för att starta lite. Och det blev värsta trycket där inne, kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg det. Han kom liksom med, han är ju... För er som inte vet hur Marinakis ser ut, han är ganska liksom fet, och du vet, när han på sig en skjorta så är, du vet, han kan inte knäppa den riktigt. Så gick han runt med liksom 4 säpovakter med vapen och kostym. Och han liksom korsade inte, utan han skulle gå runt planen bara för att liksom hetsa mot publiken. Så, ja, men det var en, om vi pratar liksom supporterskap i basket, så det är ingen större skillnad mot fotbollen där nere i, på Medelhavet.
Nej, men är det, vi ska inte prata allt för länge om det här nu, men nej, jag tycker ändå lite, det är intressant. Är det samma lag ungefär, alltså, som på fotbollssidan?
Ja,
det är liksom,
ja, ja, samma lag, samma rivalitet. En rolig detalj som jag tyckte var mest rolig, det är ju att Christian följer ju den basketen liksom i Grekland väldigt mycket. Han spelade i division under, i någon division under då, och håller på Olympiakos. Det var så jävla kul, för att han vart ju Panathinaikos fan där inne. Alltså han vart ju en Panathinaikos supporter. Jag såg en gång,
alltså på matchen, ja, eller på matchen, under din alltså, tid. Okay, ah.
Det var ju några gånger där liksom, jag hänger ju inte med, du vet, när ett lag gör sköna moves. Alltså jag fattar ju när någon dunkar att det är någon grej. Men för honom blir det ju liksom extra. För han förstår ju det här psykgamet i basket. Så det var ju ett par gånger han höll på att ställa sig upp när Olympiakos gjorde något bra. Och jag tror jag drog sönder hans tröja för att jag ville att han skulle sitta ner. För jag tänkte, om du ställer dig upp, då dör vi. Så kan du bara sitta ner och heja på Panathinaikos nu? Tills matchen är över så kan vi dra. Kan du bara dra härifrån? Nej, det var läskigt alltså.
Ja, det var en upplevelse alltså, verkligen.
Ja, men kul att ha det här. Vi ska prata lite mer kring, jag menar, den fysiska biten. Jag menar, du tränar ju väldigt mycket allsvenska spelare och sådär. Och även haft att göra med lite internationella fotbollsspelare. Så vi ska prata lite om, jag menar, den svenska modellen för försäsong. Som jag förstått att du ändå har några funderingar på hur man borde ändra den. Och lite, kanske, jag menar, lite saker generellt som man kanske inte pratar så mycket om när det kommer till träning. Det är ju, ja, ja men... Vi kommer komma in på det. Sen ska, vi har ju väldigt mycket på schemat idag. Vi ska ju dessutom, vi måste ju landa lite i Champions League. Mm. Conference som spelade igår, Europa liksom spelades igår. De ska ju låta oss idag kolla lite på de potsen. Sen ska vi ringa upp Daniel Sundgren lite senare. Hans Maccabi Haifa lottades ju minst sagt i en ganska tuff grupp igår. Ja. Och de tog ju sig genom playoff i tisdags då till Champions League. Genom att slå ut Röda Stjärnan, vilket det är ju jävligt fett. Exakt, han gjorde mål dessutom. Och sen ska vi även ringa Nahir Besara. Mm. Bayern, man får väl säga, är det Bayerns bästa spelare?
Det är det.
Ja.
Det är det.
Inför derbyt på Friends på söndag.
Precis.
Så ja, vi har mycket att gå igenom helt enkelt.
Mm.
Men jag tänker, jag tycker ändå vi kan börja lite, jag menar, nu har vi ju pratat igång oss lite här. Mm. Och jag vill ändå börja i att så här, jag sa ju redan att du har ju tränat väldigt många, jag liksom, listan är ju lång och jag var inne och kollade lite på din Instagram och sådär. Du har haft att göra med väldigt mycket fotbollsspelare och ganska mycket AIK-koppling.
Mm.
Och det känns som att det är ganska mycket unga spelare,
ja,
främst, som, ja, du jobbar med.
Ja.
Är det liksom... Ja, men, samarbetar du på något sätt med klubben eller är det med klubbar eller är det bara individuellt att en spelare hör av sig eller hur funkar hela den här biten?
Själva strukturen på det är att jag har samarbeten med olika agenturer som skickar sina spelare.
Okej.
Okay. Så nu har det blivit så att det har blivit lite mer med AIK.
Mm.
Och där har jag en direkt kontakt till AIKs fystränare. Så vi pratar. Så att vi inte gör fel saker liksom. Så att inte jag kör någonting som han kör eller tvärtom och sådär. Utan jag vill ju bara vara där och komplettera. Det är ju hans killar, hans lag. Så jag är en outsider i det här liksom. Så det gäller att sköta sina kort rätt. Det är så det funkar. Så det har blivit mycket på det sättet via agenturerna då.
Är det liksom... Man ska säga, är det spelare som kommer till dig när man är skadad och behöver rehabba? Eller är det bara om så här, ja, men vi har en supertalang här. Men han behöver bygga på sig. Han behöver, alltså, det kan vara allt möjligt.
Det är verkligen helt olika. De flesta kommer inte skadade. Utan de flesta är så här, har vi en spelare som måste jobba fys. Liksom. Och sen finns det ju absolut de som är skadade också och kommer in.
Det här är ju ändå... Jag kan tänka mig bara att det är ett ganska nytt fenomen att man liksom går utanför, alltså, klubbens områden och går och tränar med någon annan, alltså under säsong. Jag kan förstå att man kanske inför liksom att laget ska samlas igen och sådär, att man kör lite träning på egen hand och då kanske kontaktar en som dig eller liknande. Men alltså jag tänker så här, hur har vi liksom kommit hit i svensk fotboll att man liksom under säsong går och tränar med en utomstående. För liksom, när man pratar med alltså, internationella spelare, framförallt när man har snackat med svenska landslagsmän, så är det ju hyfsat förbjudet att gå och träna med någon annan.
Mm.
Liksom, alltså man pratar Kulusevski och lite sådana spelare, det är liksom, de måste förhålla sig till, liksom, till vad Tottenham och Spurs ledning och stab tycker att man ska göra. Men alltså, hur har det kommit till Sverige då? För att jag ser ju flera tränare förutom dig, och jag ser fler spelare än de du har göra den här typen av träning. Alltså typ, hur har det blivit så? Alltså, finns det någon, är det brist på resurser i laget man spelar i, eller?
Jag vet inte om jag ska säga att det är brist på resurser. Jag tror att det här kommer vara ett naturligt steg för, alltså för alla framåt liksom. Alltså, tittar man på de absolut största stjärnorna i världen i olika idrotter, det är ingen som har lagets, alltså alla är ju, de har sin egna fystränare. Det är inte konstigt. Och egentligen, jag tror alla skulle hålla med om att det absolut bästa skulle vara om alla hade sin egen fystränare. Så det handlar ju om resurser i slutändan. Man har gått ifrån lite det här, kanske i mitt tycke i alla fall, att ja, vi tappar laganda om inte vi alla styrketränar tillsammans. Det ser inte riktigt ut så. De tränar ju fotboll tillsammans, de käkar lunch tillsammans, frukost tillsammans, resor tillsammans. Alltså, det är inga konstigheter där. Men när det gäller just fysen så, ja, vi sitter här, vi är tre olika individer. Antagligen behöver vi tre helt olika typer av träning. Liksom.
Det tror jag.
Sen är det liksom säkert mycket lika också.
Ah.
Men absolut så skiljer det sig. Det diffar ju sig. Och om tar man ett fotbollslag, där finns det ju hur mycket skavanker som helst på olika sätt. Och vi som har följt med dem i år, liksom, i flera år. Och då gäller det att jobba på olika sätt. Och jag tror att man börjar förstå det mer och mer. Att det behövs mera individanpassad träning. Och det har man kanske alltid förstått. Men det är väl ännu mer på tapeten idag än vad det kanske har varit för några år sedan.
Ja, alltså, när du säger det så, och det säger ju egentligen sig självt. Säg ett lag som har unga lovande talanger i 18-19 års åldern. Kanske inte lika fysiskt starka jämfört med en... kanske, om vi pratar om ett allsvenskt lag, en hemvändare som har varit utomlands och är idag 36-37 år. Det är klart, ja, det är klart du behöver anpassad träning just när det kommer till den biten.
Ja.
Skulle du säga då att, alltså, om det nu är ändå på väg mer åt det hållet, att man har mer individuellt anpassad träning, men skulle du säga att är Sverige långt efter?
Fysiskt då skulle jag säga att man har en bra bit att jobba.
Ja.
Och vad är det som skiljer om man tänker efter egentligen? Jag tycker absolut att det är den fysiska biten som skiljer sig från, ja, men till exempel då, vi pratade om Premier League här innan. Alltså Premier League och allsvenskan, det skiljer sig väl rätt mycket, men en stor del är just det fysiska tycker jag. När jag tittar på de kropparna och jämför med de kropparna som vi har här hemma. Så det är lite synd kan jag tycka att man inte lägger lite, att man lägger mer fokus på det, hur man bygger en atlet.
Alltså jag är ingen expert överhuvudtaget på området. Jag är mer liksom av det här, vad ska man kalla den här supporten på läktaren som bara liksom kan tycka, alltså jag är ganska impulsiv i min kritik när jag tittar på mitt lag, men jag kan ju också snabbt liksom studsa tillbaks och se den stora bilden. Men liksom jag tänker så här, du vet, Sverige, det är allmänt känt liksom att vi har ju världens längsta försäsong. Spelarna träffas liksom i början av januari och säsongen börjar någonstans liksom april-maj om man inte ska prata svenska kuppen. Jag menar så här, vi har ju världens längsta säsong. Hur kan våra spelare, alltså som du är inne på där Christian, vara liksom sämre rent fysiskt jämfört med liksom med de internationella ligorna? Så jag, för mig blir det svårt att förstå, för att nu liksom, nu har vi sett AIK, Malmö, Djurgården här spela ganska många matcher på många veckor, och visst lagen har klarat av det olika, men man har ändå hört gnäll från alla. Alltså man har hört Malmö, Djurgården och AIK gnälla liksom att det är mycket matcher och så här. Jag menar, jämfört med utomlands så är det ju inte mycket matcher, och då tänker jag så här, varför orkar man inte då? Hur kan det komma sig liksom att man rent fysiskt inte orkar om man ändå, du vet, alltså jag menar, vi har ju världens längsta försäsong, så är det på den modellen eller?
Lite så kan jag tycka, men också måste man vara tydlig med att säga, om man tar till exempel Premier League som spelar 2-3 matcher ibland i veckan, de har ju också världens bästa återhämtningssystem, det får man inte heller glömma. De har ju verkligen resurserna. Det får man inte heller glömma.
Och vad, jag menar, utveckla åt, alltså det systemet, vad, ja, vad, det vad vara, är resurserna? Är det när man ligger med de här, har benen impaketerade?
Ja, det kan vara allt möjligt, men de har liksom koll på allting verkligen. Ja. Och de har alla möjliga olika redskap för att du ska återhämta dig på allra bästa sätt. Det kanske man inte alltid har i Sverige, än så länge. Sen så när det kommer till Sveriges försäsong så, alltså jag kan tycka att den är alldeles för lång, just den försäsongen. Den är ju, man ses väl oftast typ 7 januari, är väl den klassiska datumet där alla linkar upp någonstans där. Och sen så är det ju första matchen här i april, alltså allsvenska matchen, eller? Stämmer inte det?
Exakt, nu har de ju tryckt in svenska kuppen där, ja. Av någon anledning att liksom så här, den anledningen har väl kanske varit lite att försäsongen är lång, vi måste få in lite... Vi måste få in liksom riktiga matcher här, inte bara träningsmatcher. Men jag vet inte, jag kan känna att det inte är, alltså, riktigt rätt modell. Jag vet inte, alltså, håller du med mig där? Eller?
Jag håller med, och det är så här, från ett, vad ska man säga, från mitt perspektiv, som jobbar som fystränare, så är det liksom, när ska man, det finns två sätt. Antingen, man tänker försäsongsträning och sen i säsong, under säsong. Hur jobbar man, alltså, fysiskt med sina spelare? För att under, det klassiska är ju att under säsong så vill man bara maintaina, man vill bara behålla, brukar man kalla det. Och då styrketränar man inte så mycket. Och där kan jag också tycka att det är fel. Jag tycker att det är fel att man inte vågar lyfta. Och tittar man till exempel nu på, ja, men på Djurgården till exempel, som toppar allsvenskan, så vet jag att man lyfter. Man lyfter mycket. Eller mycket. Man lyfter mer än vad många andra klubbar gör till exempel. Och de toppar allsvenskan just nu. Det kanske finns en anledning till det.
Jag har lite så här, två andra. Så här, dels, jag tror du nu, du är ju en, jag vet ju att du är en AIK-supporter i grunden, men när du tränar så här många spelare, du tränar ju liksom spelare från alla möjliga lag i Sverige, både Djurgården och Bayern och sådär. Kan supporterskapet liksom påverkas lite utifrån det? För jag menar så här, nej, men det är ärligt. Jag tänker så här, han tränar liksom en Bayern-spelare. Håller man inte lite på den Bayern-spelaren då när han väl spelar, tycker jag?
Ja, men 100%. Det är självklart.
Ja, okej, jag trodde det skulle landa dig. Okej, men lägger du upp det då så att den kanske skulle kunna skada sig? Jag trodde det var dit. Ja,
okay. Nej, så professionell får du hoppas att han är. Liksom. Ja, ja. Bara, ska du möta AIK i helgen? Jag tycker vi ska knacka lite på hälen här.
Exakt.
Precis där du har ont.
Nej, men alltså det är klart. Alltså, för mig, alltså, jag är uppvuxen i Solna, absolut. Jag är... AIK har alltid varit, alltså, en del av det liksom. Men idag är det annorlunda. Det här är jobb. Och liksom, de spelarna som jag jobbar med hejar på allihopa och vill absolut det bästa för varenda en, oavsett vilken klubb de spelar för. Så supporterskapet, ur din synvinkel, ja, då blir det annorlunda. Jag kan absolut sitta och heja på Hammarby eller Djurgården, eller vilken klubb som helst.
På spelaren hoppas jag, eller har du dragit det så långt liksom att...
Ja, men främst på spelaren. Det är klart att det...
Jag hoppar lite åt sidan här, annars kommer inte vara bra polare på söndag om du ska sitta här på Bayern. Den saken är ju klar.
Nej, men jag, det är klart att man supportar sina killar liksom, så är det ju.
Men jag menar, du har ju bland annat jobbat med, det är inte så att det kanske är jobbat med väldigt ofta eller så att återkomma, men du har ju jobbat med Kingsley Coman. Eller Kingsley Coman kanske man säger, Bayern München-stjärnan. Han avgjorde väl en Champions League-final här för något år sedan och sådär. Och då tänker jag bara, när du såg hur han var atletiskt och jobbade med honom, kontra då när du jobbar med svenska spelare, och vi snackar om att den svenska modellen och den kanske borde göras om och försäsongen är för lång. Hur, alltså, hur stor var skillnaden?
Det var jättestor skillnad, rent explosivt. Så var det ju. Ja, men han är ju också en av de mest explosiva spelarna där ute. Det får man inte glömma. Det är ju liksom, det smäller ju.
Ja. Men var det verkligen så här, jävlar?
Ja, det var det faktiskt. Ja. Det var det.
Ja, häftigt ändå.
Ja, det var extremt häftigt faktiskt.
Men jag tänker just
på vänta, jag måste bara fråga. Eller jag tror många tänker också, hur kom det sig att du jobbar med honom?
Han har ju en svensk fru. Hon hade hört av sig till faktiskt till Daniel Sundgren, som ni ska ringa sen.
Okay.
Så jag har jobbat med Daniel för några år sedan. Och det var på det spåret. Hon hörde av sig till honom. Hon frågade om någon fystränare som han kan rekommendera. Och han rekommenderade mig då. Så på det spåret var det.
Men jag tänkte på en annan fråga. Just, du vet, när du har ändå jobbat, du har jobbat liksom med mycket äldre spelare. Vi pratar liksom eller äldre, men liksom Robin Quaison, Henok Goitom, Nabil, Daniel då, han och våra vänner. Och sen som du är inne på, väldigt mycket liksom unga spelare också. Alltså typ så här, jag menar så här, ser du en skillnad på dagens unga spelare kontra det äldre liksom när det gäller typ behovet av bekräftelse och med alla sociala medier och sånt som finns nu och sådär, att det kan vara lite mer storhetsvansinne på de unga spelarna och kanske, alltså ibland kan det se ut som att de inte lägger ner jobbet.
Kulturen är annorlunda, så kan man ju säga. Det är inte alls som det var för 10, 15, 20 år sedan. Men det tror jag man känner med allting i livet överlag. Liksom. Vårt samhälle ser inte likadant ut. Man får inte heller glömma att de har det jobbigt, de här spelarna som växer upp idag. Det är liksom inte, det är mycket värre att växa upp idag.
Och försöka kringa med all bevakning,
ja,
med
det. Ja, alltså det går ju liksom inte att jämföra. Alltså den mentala aspekten är ju helt annorlunda. Det är mycket jobbigare.
Det är det jag tänker då, att man måste kanske jobba lite mer med det mentala också. Liksom,
men det börjar komma mer och mer. Men det är absolut en stor grej. Det är en stor grej. Man ser ju nu till exempel hur vissa klubbar har börjat ta in alltså psykologer. Vilket är helt rätt. Det är helt rätt väg att gå. Liksom. Man måste jobba mentalt med de här grabbarna och tjejerna. För att det är liksom, alltså det ligger så mycket i det mentala. Alltså det är nästan allt egentligen om man tänker efter. Jag är också utbildad inom just det psykologiska när det kommer till mental hälsa inom prestation. Så du vet, när man förstår vad som händer i kroppen och hur kroppen reagerar och när man bryter ner det, då är det helt sinnessjukt att det inte har funnits tidigare, så kan man säga, med all den press som de här spelarna går igenom. Liksom. Det är inte lätt.
Fotbollsmorgon är sponsrat av Telia. Och med Telias sportpaket kan du se höstens bästa matcher. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Telias sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+.
Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, allt det här för bara 599 kronor per månad.
Du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google, Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 599 kronor per månad utan bindningstid. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack Telia som är med som sponsor till Fotbollsmorgon.
Igår så avslutades ju Conference och Europa League-kvalen. Malmö tog sig vidare. Spelade nere i Turkiet mot Sivasspor. Man hade ju en ganska komfortabel seger med sig från hemmamötet. Och nu, igår vann man ju 2-0. Så man är ju vidare och grupperna lottar sig idag. AIK, tyvärr då. Eller för er då, får jag väl säga. Det blev inget avancemang. Det blev en uddamålsförlust igår på nationalarenan. Vad känner du?
Det är tråkigt såklart.
Det kändes ändå som att det byggs upp någonting. En liten hype efter helgen. Henok kom in, att det var så här. Det kanske kan gå.
Ja, och det
och man
var,
hade ju ändå några
det
lägen
var väl kanske det som ändå behövdes på förhand. Det hade väl kanske varit ännu värre om vi kom in med en jättedålig inställning till det. Men det är självklart, det är tråkigt. Så är det ju. Och det är liksom, det är främst liksom att det är mycket pengar på spel. Och nu hamnar man ju ännu längre bak liksom Djurgården och Malmö. Som Djurgården som liksom ser ut att också i alla fall minst klarat upp topp tre, kanske till och med vinna allsvenskan. Så det är klart att man känner att man halkar efter på det sättet. Men
dessutom ett klir i kassan, och Isak Hien ska ju igår kväll ha landat i Italien och kommer att bli klar för Hellas Verona nu. För vad jag tror det var Anel som rapporterar och Disco då, kring 34 miljoner kronor utöver då. Det är väl runt 40 miljoner man får för det här, för att ta sig till det här kvalet då, eller till gruppspelet i Conference. Så det är, ja,
det är mycket pengar och många som kanske, alltså alla som följer fotboll och förstår väl framförallt liksom för allsvenska lag vad sådana där miljoner betyder. Men liksom jag tycker ändå att alltså, det var en svår balans igår. Man kanske gav det liksom 60, 65, 70 minuter i AIK. Det stod fortfarande 0-0 och då blir det liksom, det blir en balans av alltså hur mycket spelare ska man växla ut och hur mycket ska man gå för liksom man har ju ett derby i helgen, man har fortfarande ett sikte på topp tre och ja, men man har, som vi har varit inne på då, tidigare liksom att ja, men vi har haft många spelare som har spelat mycket matcher och vi har lite avstängningar på spelare som inte kan spela i allsvenskan och liknande liksom Milosevic borta till och sådär. Så det var en balans där och man förstod Henok efter ett tag när det stod 0-0 vid 17 att jag måste börja växla ut spelare här. Som dels inte orkar 90, men spelar de 90, då måste vi liksom göra tre baljer här och gå vidare.
Men hur känner du, just det vi snackade om, att jag menar, de lagen ute i Europa, i de större ligorna, de spelar ju extremt mycket mer matcher, såklart bredare trupper också, men att man behöver växla ut spelare nu för att allsvenska lag kanske inte är vana att spela så mycket som man gör nu ändå när Europaspelare kommer in. Men känner du där att okej, hade man jobbat på ett annat sätt, hade man inte behövt det här? Hade det inte varit så att man behöver växla ut dem? Det är för en match på söndag.
Jag förstår frågan. Den är lite komplex att svara på.
Ja. För
att
det är väl individuellt.
Ja, men i slutet av dagen så måste de ju... Det kommer vara en inkörningsprocess. Liksom, spelar man inte två matcher i veckan, oavsett hur mycket vi tränar, om du inte gör det så kommer du inte vänja dig. Så det är, du måste vänja dig med att spela så många matcher i veckan. Men samtidigt så måste man också... Alltså, ur ett annat perspektiv måste man tänka... Vad är målet?
Mm.
Liksom. Målet ska ju vara att vi ska spela två matcher i veckan. Eller hur? Man vill ju vara ute i Europa. Man vill ju vinna SM-guld. Vad är nästa steg menar jag? När man tänker liksom, vart ska vi någonstans? Och då ska det ju vara att man ska kunna klara av att spela två matcher i veckan. Det ska inte vara någonting som man ser som en negativ grej. Så här, uff, nu är det jobbigt, nu är det tajt schema. Utan man ska kunna klara av det. Men det är också en inkörningsprocess. Och det kommer ju vara väldigt mycket... skavanker och liksom jobbiga saker när man inte är van med att göra det. Så är det ju.
Jag tänker att som jag sa, Europa League och Conference ska ju lottas idag. Och jag tycker vi bara kan slänga upp, vi har en grafis här, vi får gå igenom för er som lyssnar också. Men potterna då, det här är Conference potterna då. Det är ju fyra olika potter helt enkelt. Det kommer ett lag från varje pott. Djurgården som enda svenskt lag då är ju pott fyra. Och det är ju så här, det är ju många lag i Conference som man inte har stenkoll på, men det finns ju ändå i pot 1, det finns lag som Villarreal, West Ham, det är väl de stora lagen ändå, Alkmaar är där, Basel är där, ja, och lite andra lag så. Och jag skrev faktiskt lite med en Djurgårdssupporter som säkert kanske ganska många känner till, som heter Fabian Ahlstrand. Jag frågade bara honom här under morgonen, vilka lag hade du tagit som Djurgård? Och då skrev han West Ham i pot 1, i pot 2 Bratislava och i pot 3 Shamrock Rovers.
Mm. Vet du varför jag tror att han gör det?
Ja, men...
Jag tror att han menar att West Ham kommer städa loss, vinna alla matcher. Och då behöver Djurgården egentligen bara slåss mot två lag. Bratislava och Shamrock.
Att man går för andra platsen.
Man går för andra platsen. Det är lite så jag tänker. Alltså, jag vet ju inte vad Gent och Partizan står sig sådär. Men de känns ju betydligt sämre än West Ham. Och då kan det ju bli tuffare att slåss om den andra platsen. För lite ambitionen bör ju vara för Djurgården att man ändå skulle kunna knipa en andra plats. Alltså det är helt omöjligt beroende på vilken lottning man får. Så.
Djurgården skulle faktiskt kunna få West Ham, Fiorentina och Nice.
Ja, men
alltså då, där har vi ändå alltså, där, alltså att de...
Det är ju fina bortamatcher måste man ju ändå säga.
Ja.
Alltså för alltså om man tänker rent resmässigt för supporterna så är det ju bara ruggiga bortamatcher de får åka på.
Men om vi säger att det var ditt lag som var i fjärde potten och om man skulle landa i West Ham, Fiorentina och Nice, hur hade du känt? Hade du tagit det framför sig Gent?
Nej.
Slavan Bratislava och Vaduz som är på tre. Jag ska säga då Vaduz som är på tre. Det är alltså ett lag från Liechtenstein som tog sig vidare igår. De slog ut Rapid Wien. Första lag någonsin från Liechtenstein att ta sig till ett Europa-kval.
Det är väl det eller enda laget från Liechtenstein eller?
Ja, men alltså landet är ju för litet för en liga. Så de spelar i schweiziska andra ligan när de just nu ligger på näst sist efter fem omgångar. Det är ju... Helt otroligt.
Ja, de är där och AIK, de gör något annat. Nej, men alltså, så här. Hade man gått i Champions League och det fanns de potterna som fanns där liksom, det är helt orimligt att sikta på liksom, att gå vidare från en sån grupp. Då hade jag hellre tagit riktigt bra lag så att jag får se liksom stjärnor på plats. Men nej, här hade jag nog valt på pappret de sämsta lagen.
För det finns ju ändå en stor möjlighet att kunna, alltså, kunna ta sig till ett slutspel. Ta sig igenom det här gruppspelet.
Ja. Jag kan säga så här, jag var faktiskt för några dagar sedan på en öppning av en ny restaurang. Där det var väldigt många spelare från just Djurgården för att det var... Bland annat, tror att Radit
du kan Ilac. Göra lite reklam här om du vill.
Ja, men Astrid Dajdarevic, en vän till oss och en, som jag lärde känna för när jag tränade honom för några år sedan. Har öppnat ett nytt ställe i Skärholmen. Ett kebabställe faktiskt som var jättegott. Men,
ja, jag såg det på sociala medier. Ja, jag såg att det var Djurgårdens lag.
Var
typ
ja, ja. Och då var de där. Och då pratade jag med några spelare i laget och alla nämnde ju West Ham och Fiorentina och liksom att det vore coolt att möta dem. Så de är absolut, det tycker jag tycker det är nice att höra liksom. Det är absolut inte så här oj det här kan bli tufft, utan de vill möta de här grabbarna liksom, och det tycker jag är fantastiskt att se och liksom att de vill jättegärna ha West Ham. Mm. Sen så till exempel och Fiorentina och det är två stora jättestora klubbar. Det är roliga matcher och det är där man ska vilja mäta sig med de bästa. Så jag tror inte, jag tror att Djurgården kommer klara sig jättebra verkligen.
Frågar du dock Bosse Andersson, sportchefen, då går han ju hellre vidare här och extra klirikassa.
Så är det ju.
Men jag förstår ju spelarna, absolut.
Men ur ett spelares perspektiv så är det kul att se att de inte, liksom inte backar, utan de är redo.
Mm. Ja, vi kollar till Europa League-potterna också då, där Malmö är i pott 2. Här har vi ändå lite mer välkända lag. Och jag ska säga, så jag som håller på Manchester United, jag är ändå lite alltså så här, att man som United-supporter sen står att man spelar Europa League och så här, då är det så här, jag orkar inte sitta på det. Det är så intressant. Men bara efter måndagskvällen så blir seger mot Liverpool, då har man ändå lite vind liksom. Det är någonting som jag känner ändå mig lite taggad inför det här. Det ska bli kul.
Du är taggad inför
Europa. Ja, men lite ändå. Ja. Lite ändå. Vind i seglet och det känns som
du är
att...
taggad liksom. Eller ja, så tjej, de kan ju möta Malmö, då kan du faktiskt åka.
Jag menar pott 1 som står i lagen, det är ju ändå Roma, Man United, Arsenal, Lazio där också.
Jag tänker ju på dig. Vill inte du ha Helsingfors? Du är ju ålänning. Du har en koppling. Du kan finska.
Ja. Va? Svagt.
Ja, men du kan.
Ja, men det ska vi ändå säga att Helsingfors tog ju sig till Europa League och de slog ut Silkesborg heter de, va? Och de är ju på 4. Det är ändå, alltså, att när man snackar om Malmö som giganten i allsvenskan efter så mycket pengar man har dragit in i Europaspelen nu genom åren och sådär, så att HJK tar sig till Europa League i finska ligan där har vi, alltså jag skulle säga att de är på en nivå som är ännu större överlägset mässigt än Malmö i Sverige.
Men ja, Malmö, absolut, det är en intressant pott 1 med Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, roliga lag faktiskt, så det kan bli kul att följa Europa League. Jag tycker alla de här internationella kupperna är roliga att följa. Sen är ju liksom Champions League, det, liksom så här, ska vi gå in på Champions League-grupperna så är ju vissa av dem kan lika gärna vara en Europa League-grupp. Alltså vi är ärliga. Mm. Liksom, alltså, ska vi ta vilken grupp är det liksom? Ja, men där har
ja, men vi här, kan vi ta Champions League-grupperna som precis lottades igår kväll då.
Ja, men grupp D. Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. Hade jag sett det här på bilden innan, då hade jag inte bara så här, nej, det där borde ju vara en Champions League-grupp.
Ja, men man får ju ändå säga att lottningen igår, det kändes så verkligen som att många, det blev ju några så här, vad ska man säga, kompakta grupper där det blev, alltså, rejäla klossar till lag. Om man kollar grupp C med Bayern München, Barcelona och Inter.
Det är Barcelona och, kan ju tacka hem.
Ja,
det blir Europa League.
Vad sa du?
Det blir Europa League.
Tror du det?
Ja, det tror jag. De håller inte här.
Jag såg att Europa League så här, det är ju oftast lite småkul, men alla så här, officiella Twitterkonton, det blir ju ganska mycket banter mellan. De twittrade ju direkt igår, välkommen tillbaks Barcelona eller någonting i den stilen.
det låter som att jag hade kunnat styra det där Twitterkontot. Mm. Jäkla bra tweet tycker jag.
Men några så här, andra synpunkter som är inte lite kul ändå i grupp C, att Bayern och Barcelona också lottas mot varandra. Lewandowski ska gå upp mot Bayern igen, och vi minns ju också för några säsonger sedan när, jag menar, Bayern sopade ut Barcelona med 8-2 och sådär. Så det finns ju väldigt mycket bara i det mötet. Och samma sak då i grupp G, där Man City och Dortmund blir samma grupp. Haaland ska direkt tillbaka och möta sin gamla klubb.
Känns lite uppgjort, men... ja, nej, men intressant och kul ändå att Champions League börjar komma igång här igen. Och faktiskt jäkligt kul med Maccabi Haifa. Vi ska väl ringa upp Daniel Sundgren här.
Ja, men om en liten stund ska vi göra det,
stund. Mm.
Det delades ut lite UEFAs. Benzema blev ju årets spelare och Ancelotti årets tränare också. Mm. Vad tycker ni om individuella priser i en lagsport?
Jag tycker det är fantastiskt.
Tycker du det?
Ja, helt klart.
För att många är ju så att sånt hör inte hemma.
Jo, men det hör hemma, tycker jag. Vilka säger det?
Det brukar ändå vara...
Det är Sverige.
Det är Sverige.
Ja, det är så. Exakt. Ja, men kanske mer så. Men det känns som att det alltid är en diskussion kring det där. Vem bryr sig om Ballon d'Or? Vem bryr sig om individuella
priser? Jag är mer till så här, upplägget av själva grejen. Liksom, att röstningen som är och det är liksom så här, det har alltid varit lite luddigt på vilket sätt de baserar det.
Mm. Men apropå då individuella priser... Mm. Så det delas ju ofta ut, ja, men du vet, så här matchens lirare och det kan vara lite olika saker. Så,
det älskar
jag. Ja, men bara, vi funderade lite så här igår bara kring att Benzema vann det där. Och så här, att, om man kollar runt, det dyker ju ofta upp ganska roliga saker på Twitter och så. Så vi har tagit fram några så här...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Obskyra individuella priser som har delats ut efter matcher. Jag ska läsa upp några. Mm. Så här, det här är i Polen då. Den polska klubben Gomik Zabrze, ursäkta uttalet, har en lite annorlunda tradition. De har en hängiven supporter som är kycklinguppfödare som heter Stanislav Setkovski. Som varje match då får dela ut en kyckling till matchens lirare i laget.
Bara ta med sig den där kycklingen hem då, eller?
Det kan man leta upp när det finns bilderna delar ut de här kycklingarna. Och det har hänt på andra ställen än i bara Polen också. Jag tror det är den klassiska. Jag tror många har sett den bilden. Och det är efter en match i den malaviska högsta divisionen 2019. Där fick en spelare i Nyasa Big Bullets, en anfallare som heter Hassan Kayoke, han fick en lite speciell gåva då han blev matchens lirare. Han har gjort mål i matchen och sådär. Då fick han en rödmålad kyckling av en supporter. Jag tror det till och med var av en supporter som ville visa sin tacksamhet till honom. Så det finns bilder han delar ut den här kycklingen efter matchen.
Varför just kyckling? Är det liksom någon grej?
Ingen aning faktiskt.
Ja, det tycker jag också. Bara är det något sådär... Men fan vad sjuk, alltså jag vet inte, alltså, får man den i en liten, jag tänker så här, bur då?
Den bilden just från den här malaviska högsta ligan, då får han bara kycklingen så här.
I ett litet koppel.
Nej. Bara herregud. I handen liksom.
Åh herregud, finns det någon mer sjuk eller?
Ja, men den här också, det var Martin Ødegaard, innan han gick till Arsenal så spelade han i Real Sociedad tillsammans med Isak i San Sebastian. Och det är ju en stad, det är en hamnstad i norra Spanien som är känd för sitt fina kök och sådär. Mm. Så han prisades till månadens spelare i klubben, jag tror det var någon gång i augusti 2019 tror jag det var. Då blev han, det finns också bild på det här, han blev tilldelad en halv meter lång rå fisk som månadens spelare. Det är så här, jag kan ändå förstå, ja, men om det är lite ligor längre i lägre divisioner och i länder som inte fotbollen är lika stor på det sättet att det kanske delas ut en kyckling. Så här, men ändå är en spelare i La Liga som får en fisk.
Ja, men det måste ändå varit någon symbol att de är någon så här Michelin-tät stad. Men du vet, vad ska han göra med den fisken? Han går och ger den till lagets personliga kock och bara... Make something typ.
Men det finns en otroligt bizarr story också. Det här är många år sedan nu, och det var en match i den ryska andra divisionen där en målvakt hade räddat 36 skott och blev framröstad till matchens spelare. Och jag vet inte, vi snackade om det här förra veckan. Vi listade någonting lite konstigt också.
Vi listade
också.
Spelare
skador, som, ja. Skador. Just det här att man ska ju aldrig kolla en bra story. Men då i alla fall målvakten som heter Saveli Kononov. Han blev då matchens lirare efter att ha räddat så många skott helt enkelt. Och vet du vad priset han tilldelades var?
Nej.
En AK-47. Vi gör ju det här programmet tillsammans med Telia och ATG, och vi ska ju såklart gå in lite på kvällens höjdare. Det är ju som sagt fredag, det spelas inte alltid lika mycket fotboll, men den stora matchen ändå som man kan se på C-more ikväll med avspark 20:45, det är ju Lazio-Inter.
Mycket och, fin match.
Ja, men det ser vi fram emot.
Kul att få, alltså fredagsmatcher kan ju vara alltid lite trötta. Vi har alltid liksom helgens höjdare som alltid är lördag eller söndag, men väldigt kul och liksom att vi får liksom en toppmatch i Serie A här. Som jag ser väldigt mycket fram emot. Lazio har väl liksom...
De vill inleda säsongen lite knackigt.
Ja, sådär. Men de har en seger, det var ändå starkt. De fick en man utvisad där i början. Och sen liksom en tråkig 0-0 match borta mot Torino. Medan Inter liksom har ju mött dels Lecce då. Nykomling och sen Spezia. De har inte riktigt ställts på prov. Så den matchen kommer att bli oerhört intressant. Är det den 20:45 eller?
Jajamän, på C-more kan man säga.
Och Lazio hemma va?
Jajamän. Så ja, jag vet
inte. Det är ett kul match. Ja, men då har man någonting att göra ikväll. Det ska ju bli riktigt nice.
Kan det vara så att det är vår vän Kristoffer Svanemar som kommenterar matchen eller?
Det är mycket möjligt att det är faktiskt. Den killen jobbar väl varje dag eller på att säga, men... Ja, mycket möjligt.
Och sen har vi då, det är såklart vi pratade ju om det förra veckan, det kommer vi alltid prata om på fredagar. Det är ju helgens Big Nine hos ATG. Hur gick det förra veckan?
Nej, men vi har fått 2-7 rätt i rad.
Av nio.
Så vi är ju där, av nio precis. Vi är ju där, men vi är inte riktigt där. Christian, du förstår vad jag menar där, eller?
Ja, 100%. Ja.
Och man faller på antingen mål eller på rätt 1, X, 2. Så... Den här helgen är ju 2 miljoner i jackpot.
Oh.
Och du vet, när jag hör det...
Så vill du ha 9 rätt.
Ja, då vill jag ha 9 rätt.
Åh, fan. Ja.
Nej, men du vet, klart man vill vinna 200 lax också, men 2 miljoner i jackpot. En jackpot är alltid en jackpot, och då får man sätta sig in... Och vet du vad, det är så här, jag ska vara ärlig. Ett av felen, båda veckorna i rad, det har inte varit mitt fel. Då har jag velat haft ett tecken som jag inte fått... Vi har inte fått med vilja igenom, så nu den här gången ska jag fan vara grinärslig. Jag ska få som jag vill. Men en svår kupong. Alltså en svår kupong, för att man vill ju gå emot favoriterna. En del favoriter måste man gå emot, tycker jag. Men det finns många favoriter på kupongen. Så...
Vi kan säga så här också bara, för kanske nytillkomna som inte var med och spelade förra gången eller vi gick igenom. Det är ju 9 matcher. Mm. Man ska sätta 1, X, 2 på matcherna. Men du ska även sätta om det blir under eller över 2,5 mål för att sätta en match då.
Precis.
Och du har ju en, vad ska man säga, ett wildcard. Så en match kan du helgardera.
Nej, det är inte en helgardering, ja, men du får ett rätt.
Ja, men precis. Ja.
En helgardering kostar pengar, men wildcardet betyder ju att du automatiskt får ett rätt. Så det är en match du är osäker på. Eller kanske tänka tvärtom, att du vågar chansa i en match och drar det wildcardet på något som rent liksom oddsmässigt ska sitta. Så kan man göra det, vilket jag tycker är en väldigt bra grej, att man har det där wildcardet. Och så får man, alla har ju sina olika filosofier av hur man ska använda det. Så jag är lite inne på att använda det i matchen mellan Arsenal och Fulham.
Du kan väl gå igenom matcherna i kupongen ändå?
Ja, vi har match 1, det är Chelsea-Leicester. Sen har vi Manchester City mot Crystal Palace, Arsenal-Fulham. Brighton, Leeds, Brentford, Everton. Så ganska mycket, majoritet
matcher från Premier League.
Mm. Sen har vi en toppmatch i Serie A, Juventus-Roma. Superintressant match. Sen är det Milan-Bologna, Elche-Sociedad i La Liga och Rayo Vallecano-Mallorca. Det är de 9 matcherna man har. Och vi ska ju i morgondagens Eurotalk Weekend som jag sitter med, som går... Varje lördagsmorgon 9-12 kan man se på Dobb TV, Twitch och YouTube. Där ska vi gå igenom Big Nine-kupongen mer noggrant. Men,
vilken match har du fnulat på att köra wildcardet då?
Wildcardet sitter just nu på... Just nu sitter den på Arsenal fullen. Jag vet att Arsenal är ett lag som går som tåget. Det är,
ja, 80% just nu på Arsenal.
Ja. Och jag kände liksom Manchester City är...
Du vill sticka ut lite med ditt wildcard.
Ja, men det vill man lite göra. Och det är för att jag har en liten känsla av att det kan... kanske kan skrälla lite på andra håll också. Så någonstans måste man gå emot en favorit. Just nu sitter den i alla fall där. Spiken jag har av favoriterna är Chelsea hemma mot Leicester. Det är lite tveksamhet.
Det hade varit lite intressant med ett wildcard också.
Jo, men alltså, jag tror att Chelsea får en reaktion efter förlusten mot Leeds. Mm. Och Madison ryktas vara kanske out, vilket är ett försvagat Leicester helt och hållet, eftersom jag tycker att han som är den klart bästa spelaren just nu. Och som jag var inne på, jag tror att Chelsea får en liten reaktion efter förra helgens förlust mot Leeds. Så det är också en favorit som runt 70%, tror jag. Det var det senaste jag kollade. Så det är en favorit som jag spikar. Och sen så... Ja, men det finns lite andra lag som Elche, som liksom Sociedad. De har precis sålt Isak.
La Real ska man säga, har jag lärt mig av Spanien-vurmarna. Man får ju inte säga Sociedad om Real Sociedad.
Okej. Okay. Ja, men det gör jag. För jag skiter i alla Spanien-vurmare. Jag säger vad fan jag vill. Där tänker jag så här. Presidenten, han har nyss fått in 700 miljoner för Isak. Han vet ju inte ens att det är match mot Elche. Han sitter ju bara och räknar euros. Och då kanske det finns en chans för Elche att knipa en pinne här, tänker jag. De är ändå 60% av det. Vad sa du att man skulle säga? La Real, ja. Och där kan det ju vara en liten skräll. Alltså, vet den spelarna att det är match? Jag menar så här, vart är Isak? Han är inte i omklädningsrummet, han är i Newcastle. Så där tror jag att det kan komma en liten skräll. Skrällen är där för mig.
Mm. Och ska sägas också att vi har ju andelsspel också som man kan rygga. Jag tror vi har två olika, ett lite dyrare, ett lite billigare, om man vill hoppa på det.
Det kommer komma upp en QR-kod.
Exakt, just det ligger, för de som kollar på oss då rörligt, så finns det en QR-kod i bild just nu. Så det är bara att scanna den med mobilkameran så kommer man in till det. Mm. Och annars kan man kan gå in på ATG, men man kan också gå in på dob.one/bignine. Alltså Big Nine, B-I-G och en nia. Så kommer man till
kupongen. Men jag vill bara fråga Krillare, du får ge mig en snabbt svar här. Juventus-Roma, vad slutar den?
Juventus vinner.
3-1 också? Oj, oj. Jag har ju kryss 2 där.
Har du det?
Ja, jag mår in i chocken, tänker jag. Tror du inte det?
Jag tror inte det faktiskt.
Dybala tillbaka till Turin.
Det kan hända vad som helst i och för sig.
Men som sagt, 2 miljoner jackpot och ni kommer att prata mer om det i weekend imorgon. Mm. Så det kan ju bli en trevlig lördag.
Absolut.
Eller trevlig helg får man väl säga.
Det alltid.
Och såklart så måste vi ju påminna att man måste vara 18 år för att få spela. Och upplever du problem med ditt spelande eller känner någon som kanske gör det, så finns stödlinjen.se till hands.
Men jag hör att vi har att vi kanske har ett litet samtal till Israel på gång.
Är det så?
Ja. Hur är läget?
Allt fint, jag är på träningen. För morgonträningen, det är för varmt annars.
Ah, det är fortfarande, hur varmt är det?
Och snackar vi 32 kanske?
Ja, det är riktigt skönt. Jag sitter här med Christian Kotras, han känner du igen. Och Viktor, vi tänkte bara liksom, hur ser dagen ut? Nu har ni träning. Det här måste ju vara den skönaste träningen du någonsin har gått till.
Kan vara en av dem, ja.
Jag menar...
Möjligen att SM-guldet dagen efter träningen var bättre. Men,
ja, ni hade en träning då? Den är ändå strångt att man orkade gå på.
Ja, någon slags säga hej då till grabbarna typ.
Ja, jag fattar.
Någon semester sådär.
Ja, men den kan nog toppa det. Det köper jag.
Ja.
Men jag tänkte bara, vi tänkte gratta först och främst då till den här Champions League-platsen som ni tog med Maccabi Haifa. Var det liksom, fan, hur känns det? Du gör ju ändå mål mot Röda Stjärnan, för de som inte vet det. Så det var en ruggig slägga du fick på där. Bland det finare skottet jag någonsin sett faktiskt. Det är du stolt över.
Ja, ni såg inte skruven eller?
Jag såg skruven.
Det är en otrolig skruv på bollen. Men jag menar, nu ska du ställas mot PSG. Tror du Donnarumma hade släppt in den där?
Nej, jag är tveksam till det, va? Om jag ska vara ärlig, jag tror inte att jag kommer ut ur det skottläget. Men...
Ja, det vet man inte, men fan, när vi ändå är inne...
Negativ energi.
Nej då. Men nej, det är klart, alltså, går du in med negativ energi när du ska möta Mbappé, då har du ju, du har ju kanske redan förlorat, men då har du förlorat ännu mer, tycker jag. Men vad känner du om lottningen spontant då? För att jag vet ju att du och jag surrade innan, och då ville du gärna ha PSG, för du ville gärna ställas mot liksom världens bästa spelare. Så hur känns det nu när det ändå blivit verklighet?
Vi satt igår hemma och kolla på lottningen, och det var absolut bästa möjliga gruppen.
Ja, det var så. Jag såg ju till och med att du har några spelare i laget som redan liksom hade tagit en selfie och frågat Messi och Neymar om deras tröjor. Ja. Det är liksom nivån Maccabi Haifa har. De taggade, man kan gå in och kolla det någonstans, men han har alltså lagkamrater som tog en bild och taggade Neymar och Messi och bara, vi vill ha era tröjor efter matchen. Men det...
Ja, men det är de två mest störda i laget också. Så väntar vi inget annat.
Men vad säger du om de andra två lagen då? Juventus och Benfica?
Också såklart topplag. Juventus med all dess historia. Skitnice att åka dit. Mm. Benfica också. Kommer bli supernice. Det var inget lag som man kände så här, lite tråkigt. Det här är ju alltså verkligen en toppgrupp alltså.
Mm. Men vad säger du nu då? Hur ska du stoppa Mbappé? Har du någon plan?
Jag har inte ens tänkt på det. Jag vill bara be en bön först.
Men jag tänker att du ska gå in med lite mindgames här direkt och säga till honom liksom, om inte du lyckas tunnla mig två gånger, då ska jag ha din tröja efter matchen. Då kommer det kommer ju vara hans mål att bara försöka tunnla dig.
Ja, det tror jag, det kommer vara det ändå. De är väl ute efter att göra någon slags YouTube-klipp där mot oss. men ärligt så, jag vet inte, man ska bara vara glad av att man är där. Man kan mäta sig mot de allra bästa. Och sen man får ta det som det är liksom. Det är inte så jävla enkelt att komma till vår arena. Den kallas ju för Sammy Oven Stadium. Det är som en bastu här. Det är inte skitenkelt att andas och sådär. Så jag tror inte det kommer vara världens energi när de kommer.
Nej, men det har vi ju sett.
Det är inte jättekul för dem att åka till Israel heller liksom.
Nej, men det har man ju faktiskt sett också i Champions League. När topplag kommer till liksom kokad arena. Jag ska säga så här, jag hade väldigt dålig koll på Israel överlag och Maccabi Haifa. Men de här, alltså både videor som du har skickat och gemensamma vänner till oss som har varit där. Så är det ju, för vi har pratat lite supporterskap här innan idag också. Det är ett sjukt tryck och ett bra, alltså det är ruggigt hängivna supportrar som ni har. Och det var väl lite det som tog er till det här slutspelet också. Så jag menar, ni gör ju en kanonmatch liksom, där ni tar ledningen mot Röda Stjärnan, tappar ledningen till 2-1, men liksom med liksom energin från supporterna så vänder ni till 3-2 och liksom går in och åker till Serbien med en ledning. Så det är inte det enklaste för Benfica, Juventus och PSG att komma dit. Det tror jag inte, men det ska bli ruggigt kul att följa dig på den absolut största scenen. Så riktigt kul.
Det ska bli riktigt bra. Det är lite roligt. Tottenham var ju här och mötte Roma. Det var tempot inte skithögt alltså. Så då märkte man ju att det var lite tufft för dem. Med värmen och allt vad det innebär.
Alltså fotbollen i Israel. Nu har du varit i Grekland och spelat. Och jag kollade upp. Alltså, ligan i sig är ju rankad typ strax. Någon placering tror jag bättre än allsvenskan. Hur skulle du säga att... Nu är ju, ni är väl säsongen för er. Ni ska väl spela er första ligamatch i helgen. Men hur, vad skulle du säga om nivån?
Alltså de träningsmatcher vi har haft, så är nivån bra. Jag skulle vilja säga att den är bättre än i Grekland. Du vet inte om det bara handlar om att det är just tajmingen för mig. Att i år är bara liksom allmänt bra. Eller att det har varit så innan. Det är ju som sagt svårt för mig att säga. Men om man kollar till Europa så... Igår var Tel Aviv nära på slut Nice. Inte dåligt. Gick till förlängning. Och Beersheva, där Selmani spelar. De tog sig vidare via straffar mot något ganska bra lag, vad jag vet. Så alltså, de har ju gjort det bra ut i Europa. Så jag tror att rankingen har blivit ganska så mycket bättre för den israeliska ligan nu. Kontra vad den har varit. Så med våra poäng som vi tar med oss via Champions League också, så tror jag att ja, det blir mycket attraktivare att komma hit. Det tror jag. Mm. Så... Men som sagt, det är svårt för mig att säga exakta nivån liksom.
Och jag menar nu när du skrev på och gick hit, du visste ju såklart att ni skulle kvala för Champions League och sådär, men vad var, jag menar, hur var snacket i klubben och så, hur var ingångsvärdena? Var det så här, ja men, kravet var vi ska ta oss i Champions League, eller det här att man plötsligt nu är i Champions League, inte så långt från, jag menar, sett till att du kom till klubben, och nu har ni lottats i en grupp mot, jag menar, PSG och Juventus. Det är ju ändå, det är ju jävligt stort.
Ja, nej men det, alltså, det var ju en av anledningarna till att jag skrev på här också. Dels för att de hade vunnit ligan 2 gånger. Och visste att de var på liksom uppåtgång. Och dels för att ja, jag visste att vi skulle bli, den dagen jag skrev på så blev det lottat att vi skulle möta Olympiakos. Och bara det var en boost för mig med tanke på att jag kom från Grekland också. Så jag visste att det skulle bli något bra av det hela. Och det ja, överbevisade sig. Det var mycket bättre än vad jag trodde.
Ja, och jag menar, oh. Det är ju många, jag menar, du är ju såklart, du kollade ju på lottningen igår. Det är ju ganska många av grupperna i år som ändå är, ja men, vad ska man säga, många storlag blev ju, det är ju några grupper som blev väldigt kompakta. För här stod det ju mellan, det var ju antingen gruppen du fick nu eller gruppen med Bayern, Barca och Inter. Jag menar, ja. Så jag menar, och det är så här, vilken grupp ni än hade landat i hade ni ju kanske ändå varit, ja men, det var kanske fullt att säga slag på sig, men i alla fall underdog i den gruppen. Känner du ändå att så här, man är ganska nöjd med lottningen, eller hur har snacket varit i laget?
Ja, alltså, vi i laget vill ju ha den tuffast möjliga. Man vill ju inte så ofta om kanske man spelar Champions League. Framförallt inte om man tittar till individuellt här. Spelare för spelare. Det kanske bara är en gång i livet. Så det är klart man vill mäta sig med de absolut tuffaste. För att veta ens nivå liksom. Blir det 8-0 så blir det 8-0. Blir det 2-0 så blir det 2-0. Då är alltid, man kan alltid ta med sig in i graven att man har spelat mot de absolut bästa. Ja. Så jag vill ha absolut den tuffaste gruppen. Mycket roligare.
Ja, och det är ju väldigt mycket snack om det, om att det ska ju spelas ett VM och spelschemat är ju mycket, mycket mer kompakt och lagen, det kommer vara, vad snackas det om, matcher var tredje, var fjärde dag ungefär. Det måste väl ändå på något sätt kunna vara en liten fördel för er. Det måste, alltså så här, man måste ju ändå gå in med ingångsvärden att vi har ju en chans.
Ja, precis, precis. Vi har ju själva 15 matcher på 2 månader.
Okay.
Det är något, det är helt sjukt. Så jag kan ju bara tänka mig hur de kommer känna, de som är över på VM sen. Det kommer vara helt slut ju.
Ja.
Jag vet inte hur de har delat upp Champions League här, men jag antar att det är en del matcher före och en del matcher efter. Men det är bara vad jag tror. Det kommer vara skittufft alltså.
Mm. Nej, men ja. Och så här också. Sättet jag menar, Sabri var inne på, du har ändå haft en händelserik karriär och nu har du tagit dig till en klubb och du kommer spela Champions League och det har varit mycket på vägen. Och jag antar, eftersom att det är inte så många svenskar ändå i Champions League, det kommer ändå bli ett större medialt intresse kring det här. Hur känns hela den delen?
Ja, men det är alltid kul att ha svenskar i de bästa turneringarna, antar jag. Lite roligare för folk kanske att följa. Det är inte så många som ni sa, nämnde tidigare, att det är kanske inte så många som vet om hur det är här i Israel, hur nivån är och så. Det är väl kul att jag har kunnat sätta Israel lite på kartan. Det är väl bara spelat en svensk spelare här tidigare och det var Radeprica. Han var ju extremt bra här borta. Så det är lite konstigt att inte fler svenskar har kommit hit faktiskt. Med tanke på att han gjorde det så bra här. Och de verkar gilla svenska skitmycket av vad det är jag hör i alla fall.
Mm.
Så ja, det ska bli kul.
Och jag menar, du har ju en stark AIK-koppling sådär. Jag antar att du ändå har följt svenska lagens Europa-äventyr här nu de senaste
Absolut.
Veckorna. Vad är dina tankar?
Allt är kul när det går bra för svenska lag ut i Europa. Det krävs för att allsvenskan fortfarande ska vara på en bra nivå. Man ser ju då klubbarna bara håvar in miljoner även efter corona och allt. Så det krävs att de svenska klubbarna också hakar på. Nu var det ju jättetråkigt med AIK där. Inte så kul att se att man åker till Tjeckien och torskar 3-0 liksom. man visste att det skulle bli tufft och inte jättebra att derby kanske precis innan hemmamatchen. Så ja, de gav det väl inte riktigt chansen igår, känner jag. Så det var lite trist, men ja, vad som gör, de får försöka gå för bra placering i Allsvenskan så de tar någon Europaplats till nästa år då.
Mm, ja, fattar. Vi ska precis släppa det. Jag måste bara också fråga, jag menar ändå, slå ut röda stjärnan i Belgrad på Stadio Rajko Mitic. Det är ju ändå en väldigt mytomspunnen arena och det var ju jäkla vilket drag det var där. Alltså, man har ju sett klipp i den här spelartunneln med alla graffitimålningar. Så här. Hur var hela den upplevelsen?
Ja, den var jättesjuk faktiskt. Vi tränade på arenan dagen innan. Så vi fick gå igenom den där tunneln en dag innan. Och bara då, utan fans, så var det lite läskigt. Så vi sa det, ja, det kommer bli något sjukt imorgon. Och det var det verkligen. Alltså, det är 60 meter lång tunnel. Man byter om utanför arenan. Man kan kalla det, vad ska man säga, men typ som i en barack utanför. Och sen så, när du går ur baracken så måste du gå igenom en tunnel. Den är alltså mörk. Lamporna blinkar lite som i en skräckfilm. Det luktar piss. Och sen så finns det som på Råsunda, när den fanns, så ni vet de här ståldörrarna, de gula. Ja. Sådana fanns längst ner i tunneln och så finns det små, små hål där det deras ultra står och tittar igenom. Så då ser de ju när vi kommer. Och då börjar de banka på de där jävlarna. Och det var riktigt sjukt. Riktigt sjukt.
Ja, det var ändå starkt. Det är ändå starkt att ni stod emot det där. Jag kan tänka mig att man blir... För man går ju, när man går igenom den tunneln, för de som inte vet det, då står ju liksom... Då står ju, alltså de mest hängivna supporterna står ju över er. Så det gungar ju också i hela tunneln. Så.
Ja, exakt. Alltså, man känner ju att det vibrerar liksom. Alltså, det är ju, jag vet inte hur många det är i just den kurvan, men det är säkert en 10-15 tusen alltså, som står och hoppar. Känner ju hur det gungar. Det blir lite så här, fan, tänk om det är rasen. Lite så, den känslan, lite panik.
Jag hör vad du säger. Det enda, man har ju hört mycket om den. Och nu fick man ju liksom höra från en spelare som faktiskt har varit där och upplevt det på kanske liksom bästa möjliga sätt, när det är liksom ett playoff till Champions League. Ja, men häftigt att ta med sig den där erfarenheten. Och vi ska gå vidare lite här. Men det var ju superkul att du ville vara med och surra lite.
Kul att ha er på tråden, grabbar.
Nu tror jag vi har Nahir Besara med oss. Vi ska bara säga att kontrollrummet får med det så lyssnarna hör också. Tja, Nahir, hör du oss?
Yes, jag hör er.
Varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack.
Vi ringer ju dig av en anledning och den tror jag de flesta ändå har koll på varför. Det är ju som så att det ska spelas ett derby på söndag på Friends Arena. Och jag tänker bara främst så här direkt, hur har förberedelserna varit? Jag menar, har någonting förändrats sett till, det har ändå hänt en del i AIK senaste veckan. Har ni på något sätt lagt om eller gjort någonting annorlunda?
Nej, faktiskt inte. Vi har gjort exakt samma som alla andra veckor om jag ska vara ärlig. Exakt alltså, så nej, inget har ändrats så för oss om jag ska vara ärlig.
Det är en match som spelas på gräs, obviously. Ni spelar ju hemma på Tele2 på konstgräs. Jag kollar ändå, ni ligger tvåa i bortatabellen den här omgången. Och då är det också, jag tror ni har två matcher mindre spelade än laget som är topp där. Ni har förlorat två matcher på gräs mot Värnamo och Kalmar. Kommer in i den här matchen med tre raka segrar i ryggen. Vad skulle du säga? Ni föredrar väl att spela på konstgräs ändå, men hur ser du på Bayern? När det kommer till matcher på gräs?
Ja, det beror ju egentligen på om det, alltså hur bra gräsmattan är. Jag tycker mattan i Göteborg var inte riktigt bra, men mattan i Varberg var riktigt bra och då kunde vi spela så som vi vill spela. Men enda skillnaden mot, alltså när vi spelar på gräs, när vi vet att matchen är på gräs, så brukar vi träna hela veckan på gräs. Så nu tränar vi både på Skarpnäck och sen ska vi träna på Bostad. Så vi tränar på gräs, att vi är vana till matchen så det inte blir någon chock om det ska vara ärlig. Så vi är väl förberedda.
Och jag menar, du skrev på för Bayern nu inför säsongen. Du har ju såklart ett förflutet i Hammarby från tidigare. Men och får man ändå säga, kliv in och varit extremt bra. Jag tror du gjorde 8 plus 7 om jag inte är helt fel på det. Mycket poäng och sådär. Hur ser du på din säsong?
Ja, den är bra. Alltså, så länge vi är med där uppe så är det bra. Det är inte, alltså, just nu så tänker jag inte så mycket på individuella prestationen i poäng och så. Utan just nu handlar det bara om att vinna matcherna. Sen efter säsongen får vi se mer. Okej, gjorde jag 5 poäng, gjorde jag 20 poäng. Då kanske man kan tänka, okej, ja, då var det så. Men nu tänker man bara på att vinna. Jag bryr mig inte om jag gör mål nästa match eller assist eller om det är någon annan så länge vi vinner.
Tjena Nahir, Sabri här. Nu tyckte jag ändå att du var lite ödmjuk, måste jag ändå säga. Du är ju ändå en dominerande spelare i Hammarby. Jag håller ju på Gnaget, men jag måste säga att det är en fröjd att se dig spela fotboll. Och du går ju ändå mot din bästa säsong rent poängmässigt. Så du får ju faktiskt ge dig en lite mer klapp på axeln. Sen förstår jag att det är laget som ska vinna. Det förstår jag absolut. Men du gör ju en fantastisk säsong. Men jag tänkte lite så här. Vad tror du? Jag har ju sett dig hylla Cifuentes ganska mycket i media. Och liksom du gör den säsongen du gör. Tror du alltså liksom att han är han en del av den nyckeln bakom den succén? Eller har du tränat individuellt på något annat sätt liksom sen du kom till Bayern?
Alltså han är som den största nyckeln till att det går bra individuellt för mig och laget också. Men han, alltså sättet han vill ju spela, att det passar mig är perfekt. Han visste, det är därför han ville ha mig. För att han visste att jag passar in i sättet han spelar. Och sen så är det så att jag spelar med väldigt bra medspelare. Som lägger mig i bra lägen. Där jag får komma till mina, alltså den här sista passningen. Där avslutet. Så det är nog tränaren och medspelaren som gör att man presterar.
Men vad skulle du säga skiljer honom från kanske andra tränare du har haft? Eller andra tränare som tränar i Sverige då? Vad är liksom så här, vad är det som gör så att han är så speciell som du ändå tycker att han är?
Så han är ju väldigt, väldigt, väldigt krävande. Ni hör hur många gånger jag sa väldigt, att han är väldigt krävande. Det är så att vi inte så slappna av på en lekövning, alltså typ, alltså, eller uppvärmningen. Alltså allt, varje sekund ska vara med. Och sen så är han väldigt bra taktiskt, kan väldigt mycket fotboll och men jag skulle säga, alltså, ja, det är inte, alltså, tränaryrket för honom är inte ett yrke, liksom. Det är passion. Alltså, han är där från typ 77. Så han är där hela tiden. Så han är väldigt drivande, väldigt kunnig.
Men skulle du säga att det är ganska osvenskt liksom, jämfört med hur kanske andra tränare är? Att man märker att han liksom hållit på med internationell fotboll väldigt länge. Att det är den här, förstås har ju de flesta passion som håller på med fotboll, men att du märker liksom att det blir liksom på en annan nivå när det kommer en här tränare som inte liksom uppväxt med den svenska modellen, så att säga.
Jag har haft många bra svenska tränare också, men det här är inte något annat. Liksom han säger att han är där hela tiden. Alltså han är så drivande, han är så extremt professionell. Alltså jag frågar honom ibland, träffar du din familj? Liksom. Det känns som att han är där hela tiden. Så han är väldigt ambitiös.
Skulle du säga att, alltså, sätter då, som du säger, han kommer med utländska influenser och sådär in i den svenska fotbollen, kanske ett annat driv, man ska säga, om man jämför med svenska tränare, alltså, är det viktigt för svensk fotbolls framtid att man ska fortsätta utvecklas och just få in mer utländska tränare och stab och runt omkring i den allsvenska fotbollen?
Alltså, jag tycker att det finns väldigt bra svenska tränare, som sagt. Ni kan ju kolla till exempel på Rydström. Det är ju samma, alltså när man frågar spelarna i Kalmar så säger de typ samma sak om honom. Så det finns, det är ju lite vad man är för karaktär och vad är det för fotboll man är inspirerad av. Rydström är också med den här åt spanska hållet, mycket possession, lite som vår tränare är. Så jag tror inte riktigt så, utan jag tror att nu de här nya skolan av tränarna är på väg åt det hållet att modernisera fotbollen. Att det mycket, alltså, som de brukar säga, high sprints, high intensity sprints och mycket possession. Så jag tror mycket de här nya skolorna är på väg åt det hållet.
Ja, men du, ni är ju ändå i en väldigt, väldigt bra position i Allsvenskan just nu på en andra plats. Derby på söndag, såklart, vi ska prata lite frågor kring det strax. Men jag tänker bara så här, nu har jag ju två toppkonkurrenter i Djurgården och Malmö gått ut i Europa. Det är ju väldigt mycket snack om så här, många pratar mycket kring så här, okej, nu går Djurgården ut i Europa. Många säger att de är bäst i Sverige just nu, men att det här spelet för dem kommer kanske göra att man, det blir svårt att sätta fokus på åt båda håll. Hur känner du och ni i Hammarby när ändå en konkurrent som Djurgården är tar sig vidare till ett gruppspel? Kan ni ändå känna, okej, det här kan vara bra för oss i ligaspelet? Eller känner man bara, tungt att de skördar sådana framgångar?
Sanningen är att jag riktigt inte bryr mig om vad de gör om jag skulle välja det. Men det blir ju så. Man tänker ju såklart att nu ska de börja tävla i både Europa och där. Så det blir 6 matcher fler för dem. Och man får ju se. Men de har ju motbevisat när folk sa att de inte skulle klara av. Och så roterade de hem mot Kalmar och så slog de dem. Så jag tror att både Malmö och Djurgården har så pass starka truppar att de kan klara av det ändå. Så det gäller och för oss att fokusera på våra matcher.
Mm. Och matchen på söndag då, hur läget i laget och sådär, hur går ni in? Du säger att ni inte har förberett er på något annat sätt än vanligt och sådär, men jag menar, ett derby är alltid ett derby. Hur går tankarna?
Ja, så derby, som du säger, derby är ett derby, det är alltid lite högre intensitet, smäller lite mer, men sättet vi vill bedriva vårt spel på så kommer det vara samma som alltid, men AIK är ett bra lag oavsett vad folk säger, och att de så vann de sist mot Norrköping efter tränarbytet, så liksom, man vet inte riktigt vad man har dem nu när de har blivit tränare, men vi respekterar dem, som jag sa, vi kommer gå ut där och göra vår grej. Det kommer vara säkert mycket folk och det kommer vara extra roligt. Jag ser bara mer fram emot det än att det ska bli så här jobbigt och det är mycket fram, utan det ska bara bli jävligt kul att spela.
Mm. Och jag menar, du kom ju till Hammarby inför den här säsongen efter du återvände till Örebro under förra säsongen och sådär. Hur känner du? Du är 31 nu, men och jag menar, det känns ju som att du kanske får säga emot, men att du på något sätt ändå pikar spelmässigt och har inne en jäkligt bra period. Hur ser du så här på framtiden nu? Nu är du mitt i en säsong, men har du ett utlandsäventyr i dig eller är du i Sverige för att stanna?
Alltså, jag har inte tänkt så långt om jag ska välja, men liksom, såklart att om det kommer något som är intressant både för Hammarby och för mig, så får man ta ställning till det då. Men just nu trivs jag verkligen väldigt bra i Hammarby och jag njuter av att vara där jag är. Så det är inte så att jag tänker på att jag vill lämna eller så, utan jag trivs. Men liksom, om det kommer något så får man ta det där och då.
Du har ju en väldigt bra agent, Jimmy. Jag känner ju honom personligen också. Så han får väl jobba lite då, så att du kan få ett utlandskontrakt. Jag ser ju hellre att du inte spelar i Bayern rent rivaliseringslagsmässigt, eftersom jag tycker att du är en väldigt bra fotbollsspelare. Men jag tänkte när han ändå var inne på Örebro, då har jag ändå förflutet där. Följer de fortfarande? Kollar du lite var de ligger i tabellen eller hur det går för Örebro? Liksom? De ligger ju nya nu i Superettan.
Om vi ska prata först om min agent så... Han jobbar verkligen hårt. Jag måste ge honom lite beröm, annars kommer han ta illa upp och bli arg på mig. Så, nu har jag nämnt Jimmy Hermes i alla fall. Det är min agent och det är en jävligt bra agent. Så.
Det var lite roligt innan jag pratade med Jimmy. Och så sa jag så här, men vad ska jag fråga? Finns det något du vill att jag ska fråga? Och du vet, då sa han bara en grej. Han bara, jag vill bara att du nu live... Fråga Besara vem som egentligen är bäst på kortspelet Joker mellan er två. För att han hävdade ju att du aldrig har vunnit av honom.
Men ni vet vad de säger om agenten. De snackar bara skit. Så det har ni inget enda tag.
Ja, men det är bra att veta. Det är bra. För att, han pikar alltid om det. Så jag tänkte så här. Jag tror ju inte så mycket på honom. Då vill jag bara ta ett svar från dig här. Om det verkligen stämmer att han är så bra på Joker eller inte. Men han hävdar ju det.
Nej, vi var hemma hos mig och... jag och Filip Rogic och en och en kompis så vi var där och spelade, han hade ingen chans. Jag sa till honom, han bara, jag vann. Jag bara, så du ljuger så mycket att du börjar tro på dina egna lögner.
Ja, det var lite som när han faktiskt, han bad om att få spela en paddelmatch och sa att han var bra, och det kändes ju som att jag nästan kunde hoppa på ett ben och vinna ändå, så jag hör ändå vad du säger. Men,
du fattar nu.
Ja, jag förstår. Nej, men stämningen är god i Bayern och det väntas ju otroligt mycket folk på söndag. Det ska faktiskt bli väldigt, väldigt kul. Det är... Bayern är ändå... Du kanske inte har förstått det, så hejar jag på AIK. Men Bayern är faktiskt en favoritmotståndare rent supportermässigt på läktaren. Jag tycker alltid att det är en bra kamp och matcherna blir oftast roliga mot det. Så jag ser faktiskt fram emot den här matchen. Så får du får vara bra, men du får inte vara för bra nu. Ska vi komma överens om det?
Jag hoppas jag är min livsmatch. Det är så viktig match alltså för oss. Den är ju lika viktig för AIK också.
Tänkte bara lite sista här. Jag hörde att ni var på Gröna Lund med laget. Jag vill bara liksom så här, alla Bayern supportrar där ute. Har vi någon fegis som inte vågar åka någonting? Är det någon som liksom så här, leker lite ball i början men sen vågar inte åka någonting? Har vi någon sån?
Sanningen var att vi hade planerat att åka till Gröna Lund. Så åker vi dit så var det stängt. Han som planerade hade inte kollat om det var öppet.
Var det Bojanic som planerade?
Nej, det var inte han. Jag vill tänka ut en kille i laget.
Nej, det ska du inte behöva göra heller. Men det var, jag hörde bara att ni skulle dit och tänkte så här.
Vi fick som man brukar säga, chilla istället och kaffe i solen liksom.
Nej, jag förstår, det är bra det också. Men det hade varit kul att höra vem som liksom inte vågade åka fritt fall. Men
jag är fan, en av dem som inte åker definitivt.
Är du en av dem som köper alla hela chokladhjulet liksom, alla liksom nummer för att vinna?
Jag hade lovat min son att jag skulle hämta en kan, så jag hade behövt antingen ha tur eller köpa hela stället.
Det är de två valen man har.
Ja, men grymt. Jag tänker att vi ska släppa Nahir nu. Tack så mycket Nahir att du tog dig tiden att vara med i Fotbollsmorgon och stort lycka till på söndag. Se fram emot matchen.
Tack så jättemycket grabbar. Ta hand om er.
Lycka till, men inte för mycket.
Tja.
Tack.
Bra så.
Ja.
Vi ska runda av.
Det kan vi göra. Det var superkul och vi får tacka Christian.
Ja, verkligen. Tack själva. Kul att du kom hit. Kul. Du är såklart som alla andra varmt välkommen tillbaks. Som sagt, Eurotalk Weekend imorgon klockan 9 på den här kanalen om ni kollar rörligt. YouTube och Twitch och även på Dobb TV. Och Fotbollsmorgon är såklart tillbaks på måndag igen. Som vanligt 07.00. Då är ju David här, Jesper är här, Robin Berglund är också här. Det blir väldigt kul. Hoppas ni får en fantastiskt trevlig helg så ses vi på måndag. Tja.
Imorgon.
Ciao.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.